When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
God morgon.
God morgon. Tyckte du var lite drabbande det där du berättade precis alldeles, att du drömde att du inte kunde sova.
Ja, inte, känns inte det väldigt meta, om man säger så.
Jo.
Nej, men vi har ju haft det så här lite, både du och jag, lite så med sömnen inför det här stora bröllopet vi hade i lördags. Men nu är det någon slags efterarbete också, känner jag.
Mm. Ja. Ja, alltså jag är väldigt glad över att min hjärna slutat producera listor mitt i natten. Glöm inte att, eller kom ihåg. Det är jag mycket nöjd med.
Ja. Sådana där irriterande bruden i den där gamla sketchen. Visste du att...
Ja, det är som att ens hjärna är en irriterande människa som, som pockar på ens tid. Ja, men det här ska vi klinga av, och du ska väl också kunna drömma att du drömmer.
Att jag sover. Tänk om man kunde få drömma att man sover, det vore skönt. Det har blivit flugsäsong, har du märkt det? I morse när jag vaknade och tänkte ta en munfull vatten i mitt glas, så har en fluga dränkt sig där, begått självmord under natten.
Jo. Så då gick inte det helt enkelt?
Nej, jag hoppade över just det glaset, kan jag säga. Men det är mycket, de dyker upp vissa dagar. Det är väl att det blir lite varmare nu igen. Då plötsligt, man undrar var de är under tiden. De kläcks liksom.
De sitter under ett löv och funderar på var de ska ta sig in i huset härnäst.
Antagligen.
Ja, jag förstår inte vad de ska in och göra när det är så trevligt ute. Det finns ju massor att äta. Och...
Jag vet inte, men vi kanske har bättre mat. Eller så är det oss de vill åt. Jag vet inte.
Vi får börja duscha lite, va?
Ja, men du har rätt, det är konstigt. För de brukar dyka upp när bönderna sprider dynga också.
Mm.
Och det måste ju betyda att de gillar dynga. Men då har de ju inte så mycket att göra här inne. Faktiskt.
Nej, då är de på fel ställe.
De är på fel ställe, ja.
Apropå fel ställe, så har vi ju haft också i sommar en hel del fåglar som är på fel ställe. Nämligen in hos oss.
Ja, de har flugit in. Vi har haft ovanligt mycket fåglar i år.
Mm.
Jag vet inte vad det beror på. Men nu känns det som det är lite sordin på det. För nu har vi ju fått en familj glador som bor här.
Mm, ja.
Så de verkar vara...
Predatorer.
Ja, de verkar skrämma bort en del fåglar. Men man hör ju dem. Jag tror att de har försökt drilla sin nyfödda i flygning. De sitter och skriker på den här.
De har ett väldigt roligt läte, glada. De låter ju inte fågellika. Det låter nästan som människor som inte...
Ja, man förstår den här kopplingen mellan dinosaurier och fåglar när man hör dem. Ja. Man skulle tänka sig att det skulle kunna vara en liten dinosaurie som lät sådär.
Jag tänker inte försöka härma dem.
Nej, vi gör
det. Men du, det där med att arrangera bröllop eller fest för 60 personer mitt ute på landet.
Ja, det är mycket logistik.
Hur bra är vi på det egentligen?
Bevisligen ganska bra. Ingen dog. De som skulle säga ja sa ja.
De flesta verkade mätta.
Och folk är ju artiga förstås. Men det verkar som de var ganska nöjda också.
Ja. Men det tar lite på våra krafter.
Ja,
jag tror inte det här vi ska slå oss på eventbranschen.
Vi hade ju bara en potentiell brand under kvällen i varje fall.
Det var ju bra.
Ja.
Jag är också jättenöjd med det.
Ja, det är bra. Men det är sådär att folk fimpar när de inte ska fimpa. Ja. När det är torrt i naturen. Ja, det är ingen men bra. Men det gick vägen. Så hör du någonting om skogsbrand på Österlen? Eller ja, markbrand. Så är det inte vårt fel kan jag säga. Vi är frikända vid det här laget. Mm. Men du, tänkte på det här med flugorna och fåglarna. Bina tänkte jag på, när vi ändå är inne på det där området. Som, alltså man ser ju här, alltså man läser ju med jämna mellanrum liksom, att bina är på väg att försvinna och sådär. Att det där är ett problem och man läser olika anledningar. Folk pratar om klimatet, men det är tydligen någon sån här kombination av svampsjukdomar och så. Men när man ser, alltså här på Österlen, när folk odlar då, bönder odlar saker som behöver pollinering, så ställer de ju upp bikupor för att liksom hjälpa till med det där. Och då har det plötsligt slagit mig. Tänk om det är en estetisk sak. Alltså bina kanske har ett starkt estetiskt sinne. För moderna bikupor är för jävligt fula.
Ja.
Det är plasttråg, blå plasttråg som man staplar på. Det ser ut som sådana här diskbackar.
Det är faktiskt inte okej.
Det är inte okej. Så jag tänker om de dör av estetisk, estetisk chock. Ja. Precis.
Ja, precis.
Så tänk vad fina, alltså de allra äldsta de här bikuporna som var gjorda i halm, som såg ut som stora liksom tehuvor i halm, var ju fantastiskt fina. Det är ju ingen som har haft i levande minne, men man har sett dem på bild.
Men det måste ju kunna gå att få fram igen. Ja. Och jag måste ju säga att vi har ju inte en enda kupa vad vi vet här omkring oss. Men vi har både vanliga bin och små söta vildbin.
Jag tror att Erland Månsson har någon kupa där. Alltså vår äppelproducent som ligger ganska nära.
Aha, det kanske
jag tycker
så.
Jag sett. Han har ju mycket, han gör fantastiska bigarråer. De bästa bigarråerna någonsin.
Mm.
Som vi brukar handla i stora kvantiteter där.
Så stora som vi bara kan. Ja. Nej, men apropå arkitektur så letade jag lite grann efter igelkotthus.
Ja,
de ser ju inte heller kloka ut. Alltså, man kan ju orka inte titta på
det. Nej, och det där är liksom fel. Det är såna, jag kommer ihåg när vi köpte en dyr sån här hundbädd. Och jag våndade mig lite över det där. Tills jag insåg att ja, men det gör man ju inte för hunden. Det är ju inte hunden som ska tycka det är snyggt. Det är ju vi som ska titta på den där jävla hundbädden varenda morgon.
Exakt.
Då vill man ju inte att den ska vara ful.
Nej. Ja. Det där är ett område som skulle kunna utvecklas.
Ja, alltså om det är folk med estetiskt sinne borde ägna sig lite mer åt att göra husdjursmateriell och bikupor och sånt där, det vore väl bra.
Alltså det där får
snygga in... stall finns, det har man sett.
Snygga stall har vi sett, ja. Men det där får in på någonting som jag går omkring och vänder huvudet nu, och det är The Media is the Message.
Mm.
Alltså Marshall McLuhans gamla tes, som ju är rätt intressant. Vad säger det om ifall människor förfular naturen med en massa plasthus åt djur,
ja,
där djuren inte vill vara.
Ja.
Då är alltså människan som en sorts imperialist som försöker trycka på sin modernitet.
Okay.
På ett naturligt tillstånd.
På en igelkott.
På en igelkott, ja. På bin. Annars har jag tänkt på det på det här sättet. Om det är så att det media is a message, och det här kan man verkligen fundera ganska länge på, då har vi ju nu tre fenomen. Det brukar behövas tre saker för att liksom en tes...
Från en trend.
Ja, verifiera. Vi har Instagram. Vi har ljudböcker. Vi har TikTok.
Mm.
Vad säger de här tre mediala uttrycken? Vad bär de på för budskap? Och jag slog mig bara idag. Och jag blev så otroligt deprimerad. Bara tänkte tanken. Men nu säger jag det till dig så kan du hjälpa till. Vi är på väg tillbaka till en analfabetisk tid.
Muntlig tradition, det är det.
Analfabetism. Titta på kyrkorna, okay. Hur de såg ut. Ja, dessa fantastiska kyrkomålningar. Det var ju därför att analfabeterna inte kunde läsa sig till i Bibeln vad helvetet innebar. Så man var tvungen att måla upp det på väggen för.
Men när du beskriver så låter det ganska attraktivt. Alltså kyrkomålningar föredrar jag framför TikTok om jag får välja.
Ja, men det här är ju därför att då fanns inte valet att ha en helt läskunnig befolkning. Mm. Nu går vi bort ifrån en ganska bedövande majoritet som kan läsa. Och så uppmuntrar vi särskilt de yngre att låta bli och göra det. Det här,
och det säger vi i vår podd.
Det här står jag inte ut med. Ja, för det här riktar sig inte exempel. Till unga barn. Ja, nej, poddar är det.
Ja, ni får vara precis hur unga som helst om ni lyssnar på oss, tycker jag. Men jag förstår vad du menar. Ja. Nej, jag håller med dig. Det där är inte så uppmuntrande. Det är ju någonting också med... alltså det som har berört mig rätt illa med... Jag har ingenting emot så att säga, ideologiskt mot ljudböcker till exempel. Men det som har berört mig rätt illa när jag läste om det, det är hur författare bör anpassa sättet de skriver på för ljudboken. Mm. Så att man, och det är ju inte liksom, jag tycker inte positiva förändringar, utan det handlar ju om att man förenklar. Man kan inte ha allt för komplicerade tråd, inte för många karaktärer, för att tappa folk bort det. Mm. Helt enkelt de begränsningar som finns om man inte kan återvända i en text och titta. Mm. Alltså det blir en helt annan sorts berättande.
Ja, och det är ju egentligen precis som filmmediet. Ja. Om du ser en klassisk film så kan inte du spola tillbaka naturligtvis teoretiskt om du är hemma. Ja. Så, men du gör inte det. Därför att filmmediet är ett auktoritärt medium som vill få med dig på vagnen så att du accepterar varje steg i berättelsen.
Och man bläddrar ju ofta i böcker, det gör man ju inte i film på sådant sätt faktiskt, även om man kan.
Och i ljudböcker inte heller, även om man skulle kunna. Så det är ju, det, förutom analfabetismen då, så försöker vi få folk att anpassa sig till andra människors tankegångar utan större möjligheter att invända. Nej, hörru, det här känns inte bra.
Tror du att det blir inbördeskrig i USA då? Om vi nu ska ta ett lätt ämne.
Mm.
Efter den här räden, FBI-räden mot Trump.
Mm. Alltså jag tror ju inte det. Men vem såg Putin komma? Så att man har ju notoriskt fel. Och jag trodde ju inte att Trump skulle vinna valet heller.
Mm.
Men inbördeskrig i USA, finns det inte tillräckligt många stabiliserande faktorer i det
landet? Jag vet inte. Alltså jag tycker, det hoppas jag. Men jag tycker att det är, alltså jag hoppas verkligen att de hade ett väldigt bra skäl att göra den här räden. För annars så är det nog ett gigantiskt självmål. Alltså det är ju så här, FBI har ju använts till politiska syften historiskt, det vet vi ju liksom. Mot Martin Luther King till exempel och sådär. Och jag menar, Trump själv tvekade inte att försöka använda FBI i politiska syften heller. Så att, jag menar, det finns ju en sån underström. Sen tror jag att det kan ju lika gärna vara så att liksom FBI har pressats till det här därför att det kommer fram mer och mer om vad Trump faktiskt gjort och sagt till exempel under Kapitolstormningen. Men också liksom i den här, han har ju uppenbarligen tagit med sig hemliga dokument och sånt där väg till lämna dem. Ja, men han anser sig ju stå ovanför lagen och det kan ju till slut bli så att FBI måste ingripa, annars gör begång en tjänstefel. Men alltså om det inte kommer fram någonting från det här beslaget som är riktigt graverande, då tror jag att då finns det ett ganska stort politiskt problem i USA. Det har redan funnits, men det har blivit ännu större i så fall. Det här tror jag är så här, den där mobiliseringsgrej för Trump-sidan.
Ja, det blir ju naturligtvis. Mm. Jag tror inte det spelar någon roll om man hittar någonting eller inte, eftersom man
är... Ja, fast det tror jag.
För Trump.
Nej, inte för de hardcore-anhängarna, men liksom just den här fringen som kanske liksom kan dras med av det här. Om man liksom hittar någonting som verkligen, då tror jag liksom att det kan... För att man ska inte överskatta hur många av de här riktigt, riktigt hängivna Trump-anhängare är. De är ju inte jättemånga. Men det finns ganska många som, jag menar, vi har ju våra äldre vänner i USA som kan berätta liksom om alla deras kompisar röstar på Trump och de är liksom ändå välutbildade östkustmänniskor. Men de är rädda för demokraternas skattepolitik och sådär. Ja. Men den här typen av människor, de kan dras med av det här om det inte finns någonting. Och det är en ganska stor grupp människor. Tror jag större egentligen än Trumps hårda kärna.
Ja, det här var ju lite Long Island-människor liksom, som har varit väldigt bra och jobbat i New York och gjort sina pengar. Men och vad jag tror att när den här pengafrågan kom upp, att man ser snarast till sin egen ekonomi snarare än till Trumps politiska idéer om allting annat.
Mm.
Då är ju det viktigt när han väl är vid makten, men om han inte är det.
Mm.
Så frågan är om man har lust och rösta tillbaka en person med den här historien. Jag vet inte.
Vi får ju se. Alltså, vi har ju de här mellanårsvalen nu. Och då har ju ganska många av de kandidater som har kommit fram till de olika... Det är ju massor av olika poster som ska väljas lokala och andra. Och då har ju ganska många Trump-kandidater valts fram som republikanska kandidater. Och det kommer ju bli ganska intressant att se... Att de står sig så här i partiet, det är ju ingen stor överraskning. Men det ska bli intressant att se hur de står sig mot en demokratisk motståndare. Alltså det kan ju bli intressant. Där kan man ju få liksom en första indikation på hur det är. Att Trump kan bestämma, så att säga, eller är viktig för vilka partiet väljer sina kandidater, det är uppenbart redan. Men om det är vinnande kandidater. Det är inte riktigt klart än. Det har varit, det gått lite åt båda hållen de senaste gångerna det har prövats. Vi får se. Men alltså jag tror att det är ett ganska obehagligt och skarpt läge i USA. Där båda sidor hetsar ju varandra just nu. Och det är också ganska svårt tycker jag att läsa om det i svensk press. Därför att rapporteringen i Sverige börjar bli väldigt konstig också. Så Martin Jelin skriver DN på ett otroligt upprört och anti-Trump likt sätt. Så att det blir liksom bara en del av, det blir en illustration av illa läget det. Han har blivit det, han är he's gone native. Ja. Man säger så, det är lite jobbigt.
Och det där är ju ett jätteproblem i Sverige. Det är därför man kanske ändå kan läsa New Times, även om en del tycker att den är alldeles för liberal. Men den har en hel del god journalistik. Apropå det med god journalistik så tycker jag var intressant. Jag läste, det är en TT-artikel faktiskt i Svenska Dagbladet, om Lena Anderssons nya bok.
Ja, om Palmemordet, eller om det som inte är om Palmemordet, men egentligen om Palmemordet.
Ja, det är ju en roman, en spänningsroman, men som ändå bygger på samhällsförhållanden. Hon säger att det brukar vara vattentäta skott mellan romaner och det som vi gör för att förstå samhället i text. Och jag kan hålla med till dels. Ja, det är en annan diskussion. Men jag tyckte det var någonting som jag tyckte var intressant som hon själv sa i den här texten och som jag, som nog gör att jag kommer att köpa den här boken, det är att romanens udd, har en udd även riktad, står emot en journalistkår som allt för lättvindigt avfärdar kritik mot makten som konspirationsteorier. Och det är lite det där Trump-hatet och så som inte jag tycker att man ska behöva ta del av just hos journalisterna själva, om de inte är opinionsjournalister. Det här tycker jag är intressant, för det är ju precis samma sak som vi just har sett när det gäller Estonia, där människor som säger att vi har faktiskt inte alla delar av den här historien förklarat för oss, och det är någonting vi bör få, så kallas de för konspirationsteoretiker av ett gäng ledande journalister. Det är någonting konstigt, och här är en ganska bra förklaring som hon ger. I vissa stunder är det som att makten ska skyddas för att den är demokratin. Då har det hänt någonting med journalistiken.
Ja, och det där rör någonting som jag brukar tjata om, säkert gjort i den här podden också, att det har inte hänt så mycket i det svenska samhället. Vi har liksom ungefär samma positioner som vi hade på i varje fall 1800-talet. Det är bara det att det är andra yrkesgrupper som tar dem. Och vilka har tagit över prästernas roll? De som hade husförhör och i och för sig liksom var välvilliga mot befolkningen, men också skulle hålla dem i upptuktelse. Jo, det är journalisterna. Det är journalisterna som är dagens prästerskap. Och det är liksom därför, det är också därför det här de säger, som du citerade just nu, om att det är demokratin ska vara. Det fångar ju också det här att alla diskussioner, Carl Hamilton är inne på det i sin bok, om du ska återvända till honom igen, alla diskussioner blir moraliska. Det vill säga, så fort man tar ställning i en fråga så har man liksom, så måste man också ta ställning i någon slags hel världsåskådning. Och sen ska den bedömas. Är den bra eller dålig? Så har det blivit i alla frågor, och där är journalisterna väldigt pådrivande, för att de rapporterar i stor utsträckning på det sättet. Liksom. Att allting hänger på att man är inte, att man tror på vaccin, att man inte förnekar klimatet. Och sen så liksom kommer hela, och allt det där kan ju vara intressant att diskutera, men hela den här moraliska biten som kommer på det gör att det blir väldigt komplicerat, tycker jag.
Ja, det är en sorts sammanblandning av funktioner som man är väldigt, man blir rätt utmattad av, den som det hela tiden ställer kravet på en som medie konsument att man ska liksom tänka på ett metaplan. Och så naturligtvis så letar man ju efter röster där människor vågar säga saker i fel tillfälle, till fel person, med lagom fel infallsvinkel. Därför att annars så lever vi i en totalitär medie.
Alltså, ett intressant exempel på det som jag skulle vilja nämna snabbt, som jag läste nu, måste ha varit nu i helgen. Ola Andersson tror han heter, han är väl arkitekt, skriver på DN Kultur. Men han hade en ganska intressant artikel, tycker jag, där han, apropå det här som Ygeman pratade om, att den danska modellen, att man ska flytta folk, det ska inte vara för många som inte pratar svenska och sådär. Och han sa liksom, det finns någonting direkt feltänkt i det här. Och det är Och det kan man liksom sammanfatta i det engelska eller kanske egentligen mer amerikanska begreppet community. Liksom. Att community är något positivt, spelar roll. Och hans poäng var att de problem man har i de här företagen kommer man aldrig att lösa om man inte får med sig civilsamhället. Om inte civilsamhället engagerar sig i det här. Och då behöver man ha ett starkt civilsamhälle. Så att liksom lösningen är inte att man ska slå sönder det här civilsamhället som finns där. Utan det är snarare att man måste se om man kan liksom få det att få en positiv verkan. Och det tycker jag var ett väldigt bra påpekande, för det finns en uppenbar risk med de här grejerna som man nu diskuterar. Att man kastar ut barnet med badvattnet, att man, alltså ingenting kommer ju ur, problemet snarare i de här förorterna är ju att civilsamhället är för svagt. Staten är för svag, ja, ordningsmakten och allt det där, men civilsamhället är också för svagt. Och det vet vi ju alla liksom, att polisen kan aldrig hålla ordning på ett land om inte 80-90% av befolkningen håller ordning på sig själva. Det, är liksom, går inte att sköta det annars. Så, och det är samma sak som gäller här. Jag tyckte det var ganska intressant. Apropå just det som du säger. Att man letar efter de som säger någonting som går på tvärs med det som alla liksom för tillfället är överens om. Men som ändå är intressant. Att de inte bara är contrarians.
Ja, precis. Det handlar inte bara om att liksom definiera ut sig och stå och säga jag vågar.
Nej, utan innehållet har viss betydelse. Ja. Jag tyckte det var kul att läsa. Jag tror att han är lite mer multikultig än vad jag skulle önska, men det är en annan femma. Liksom.
En annan sak, ja. Du har ju tagit upp ditt numera inte så hemliga projekt.
Ja, just det. Mycket långsamt
och hemligt. Jag kände att idag var det dags att komma ut med mitt projekt.
Ja, lovely. Hade jag också sett. Jag tyckte att jag hade undvikit den där frågan. Du har inte sagt någonting.
Nej, jag har inte sagt det. Men mitt projekt är faktiskt helt enkelt den heliga Birgitta.
Ja, se där. Ja, det är inte dåligt.
Ja, nej. Och jag börjar lite lätt med Dick Harrisons bok.
Ja, som är den ny eller?
Heliga Birgitta. Ja, den är ny. Den kom på Historiska Media. Ja.
Han är så otroligt produktiv, Dick Harrison.
Ja, det är vansinnigt. 2021 kom den. Men sen har jag tre äldre titlar som ni nog kommer att få ta del av, mina läsefrukter.
Har du stolpe där också? För honom har jag på hyllan
annars. Jag har inte stolpe. Jag ska titta på den. Ja. Jag har haft Furuhagen, Hans, Rita Holm och Hjalmar Sundén.
Nej, det är ingen dålig början.
Nej. Det här ska bli... Det här är ju väldigt sent på sommaren att börja nu.
Men vi kanske inte behöver kalla det ett sommarprojekt. Vi kan kalla det ett projekt bara.
Ja, projekt.
Jag måste ju ändå liksom bryta en lans för stolpe också.
Ja, det är klart.
Ja, jag ska leta fram den. Ja.
Nu har du brutit en lans.
Nu har jag brutit en lans, ja. Men vad spännande. Vad tänker du att ska komma ut ur dina studier av heliga Birgitta?
Ja, det är ju... Jag vill bli överraskad. Men jag vet inte hur överraskad jag kommer att bli. Men det här är ju en fantastiskt intressant person.
Ja, det får man säga.
Som ställer sig upp och faktiskt skrämmer Gustav Vasa.
Ja, det
tycker jag är ganska... Vår portalfigur, alla kategorier.
Ja, och rätt baktalad ofta också. Så det är lite roligt att det finns nog en del av... bita i där, om man säger så.
Ja. Så vi återkommer. Ska vi säga så?
Ja, vi får säga så. Jag måste ha morgonmöte nu så att vi får lov att säga så.
Det tycker jag är bra. Och jag ska ta en kopp te till.
Ja, gör det. Vi ses på andra sidan.
Ja.
Hej!
Hej då!